Ljudbok i MP3 av Antionons bok från 1989. Besök hos utomjordiska civilisationer. Det första mötet. 3 februari 1984. Natten till fredagen den 3 februari 1984 var jag på hemväg i bil från mina vänner i Ingelstad till mitt hem i Tingsryd, cirka 20 kilometer längre söderut, i södra Småland. Det snöade kraftigt. Temperaturen var 0 grader och det var ganska halt. Jag höll nog en hastighet av drygt 70 km snedsträck timmar, men saktade ner till 60 km snedsträck timmar i närheten av ett viltstråk, där det hänt en del olyckor med korsande älgar och rådjur. Jag befann mig då inte långt från Uråsa flygfält. I början av en äng på vänstra sidan om vägen får jag plötsligt syn på en mörk, ganska liten figur. Min första tanke är att det är någon på hemväg till Uråsa eller Väckelsång. Mitt ute på ängen ser jag så ett stort svart föremål som ser ut att hänga i luften ett tiotal meter över marken. Jag sakta ner farten ytterligare och får en uppfattning av att föremålet är 70-80 meter långt och mellan 5-10 meter högt. Den mörka personen som jag nyss passerat är plötsligt försvunnen. Jag vevar ner utanför att lyssna, men inte det minsta ljud hörs. En tanke dyker upp, kameran. Jag trampar ner gaspedalen för att skynda mig hem och hämta den. Under vägen funderar jag på vad för slags föremål det kunde ha varit. En helikopter eller ett flygplan kan det knappast ha varit, för varken storlek eller utseende stämde. Hemma i Tingsryd är det släckt i huset, men min fru är vaken och säger åt mig att låsa garaget. Jag säger till henne, att jag bara ska ha min kamera och åka till Väckelsång för att fotografera ett flygande tefat eller liknande. Medan jag kör mot Väckelsång i ganska hög hastighet tänker jag på chansen att jag kan få mitt livsbild. Framme vid ängen finner jag till min stora besvikelse, att föremålet försvunnit. Men när jag kör fram mot avtagsvägen till Uråsa för att vända får jag se något som jag aldrig trott vara möjligt. Jag tvärbromsade så kraftigt att jag snurrade runt ett helt varv i halkan och blev stående med lyset rakt mot föremålet, som stod stilla mitt på vägen med vad jag uppfattade som nosen rakt emot mig. Eftersom jag inte kunde komma förbi, så försökte jag svänga åt vänster för att vända. Jag fick ytterligare en sladd så att jag var nära att krocka med föremålet. Hur det var så kom jag upp i en snövall, fortsatte tvärs över Uråsa vägen och fastnade i en snövall på dennas andra sida. Det gick inte att backa. Så jag öppnade bildörren för att gå ut och titta hur mycket jag satt fast. Första mötet. Rädd och lättskrämd har jag aldrig varit, men vad jag fick se när jag öppnade bildörren skrämde mig till den milda grad, att det tog en lång stund innan jag fick fram ett ljud. Men då skrek jag som jag tror ingen människa har skrikit. Jag såg en varelse som tog tag i mig och mer eller mindre lyfte mig ur bilen. Jag sparkade och skrek allt vad jag kunde. Och på något vis lyckades jag komma loss och började springa mot ett hus en bit in mot Uråsavägen. Då stod plötsligt nästa varelse framför mig, och samma sak hände igen. Den tog tag i mig, samtidigt som den första tog mig i ryggen. Jag försökte komma loss igen, jag slog vilt omkring mig och träffade den ene i vad jag förmodade var huvudet. Men de var ju lika svarta som farkosten, så jag såg inget ansikte på någon av dem. Hur det var så slet jag mig lös igen och sprang mot huset. Då dök en tredje varelse upp framför mig, och i nästa ögonblick fick jag se farkosten igen, hängande ett tiotal meter upp i luften. Nu var alla tre på mig och vi rullade runt på vägen. Som jag uppfattade det, så ville de ha in mig i farkosten. Först nu såg jag att det inte verkade som om de hade några ben, de liksom svävade ett par decimeter över marken. Jag blev som paralyserad och utan något som helst motstånd från min sida var vi på väg mot farkosten. Vad som sedan hände minns jag inte, kanske hade jag svimmat. När de äntligen släppte mig, stod vi först helt stilla och tittade på varandra. Sen fick jag se lyset från en långtradare som var på väg åt vårt håll. Jag började springa mot vägen, men benen bar mig inte utan jag kröp fram. När långtradaren körde förbi, såg jag hur varelserna försvann snett bakåt och uppåt, och jag kröp fram till min egen bilaga. Jag märkte att jag var kall och blöt om ena foten och upptäckte att jag inte hade några tofflor på mig. Sedan började jag att skaka och få några egendomliga stickningar i händerna och något olustigt i halsen. Därefter minns jag inte mycket, förrän det stod någon utanför bilen. Senare fick jag veta att det var polisen. Jag har ett svagt minne av att de pratade med mig. Sedan kommer en minneslucka som förblir stängd tills jag vaknar på Sankt Sigfrids sjukhus i Växjö. När jag så här efteråt grunnar på vad som hänt, så ångrar jag väl lite att jag inte följde med dem frivilligt in i farkosten, om jag nu inte redan varit inne i den, men jag handlade väl som alla andra skulle ha gjort i min situation. Och en annan sak jag inte kan förstå är varför det var så tyst. Det enda som hördes var en skällande hund. Jag har ju läst att de här så kallade UFOs ger ifrån sig både ljus och ljud. Med detta var som sagt ljudlöst och inte det minsta ljus såg man, inte ens en skiftning i allt det svarta. Egentligen skulle jag berätta lite om vad som hände på Sankt Sigfrids sjukhus den tid jag var där. Men det hela var så fruktansvärt löjligt, att jag hoppas att ingen någonsin ska behöva uppleva något liknande, så förödmjukande var det. Jag och de andra patienterna blev behandlade som om vi inte var mer än 3-4 år gamla. Det är tydligen mycket som behöver ändras på i den fina svenska sjukvården. Utskriven från sjukhuset blir jag kallad till kriminalpolisen i Växjö där jag under något slags förhör får berätta vad som hänt. Till slut blir jag vallad på brottsplatsen, det är allt. Då jag undrar, varför man inte gör någon undersökning av platserna där allting utspelades, får jag en minst sagt underlig förklaring. Jag har inte varit med om detta som jag berättat, utan jag har varit där i helt andra ärenden. Vilka andra ärenden får jag reda på av min fru? Hemma hos henne har polisen varit med den befängda idén att jag skulle vara en spion, lejd av någon annan för att åka och fotografera Uråsa flygfält, som är militärt. Jag får veta att de tog min kamera, när de hittade den i bilen. De hade haft förhör med min fru om vad jag gjorde ute mitt i natten, och om hon inte tyckte det var egendomligt att jag inte var hemma på nätterna. Det hade hon emellertid inte tyckt, eftersom jag rätt så ofta fotograferade nattmotiv. Men polisen hade stått fast vid sin idé om att jag skulle spionera på militära anläggningar. Men som jag sa till dem efteråt, om jag ville spionera på försvarets militära anläggningar, så vet jag bra mycket bättre objekt än Uråsa flygfält. Jag trodde att polismyndigheten var till för att hjälpa människor i situationer som denna och inte ge sig på övriga medlemmar i familjen med en massa oriktiga och oförskämda uttalanden. En månad senare. 6 mars 1984. Den första gången jag träffade på dessa underliga föremål för omkring en månad sedan, var jag ordentligt skrämd och orolig. Men ända sedan detta hände har jag haft en egendomlig känsla av att jag skulle få träffa på dem igen. Flera gånger när jag lagt mig har det varit som om någon kallat på mig, och det har pågått ungefär ett par gånger i veckan. Jag har blivit orolig och inte kunnat somna om. Jag har då stigit upp och gått ut i köket och tänt en cigarett för att lugna ner mig. Har det varit för svårt, så har jag gått ut och gått en sväng. De senaste veckorna har jag känt att någon vill mig något precis innan vi ska gå till sängs. Då har jag sagt till min fru att jag bara ska gå en runda runt kvarteret innan jag lägger mig. Jag har inte talat om varför jag går ut, för hon skulle antagligen skratta åt mig. Efter det första mötet med dessa som jag nu kallar mina vänner från någon annanstans och sedan både polis och läkare kontaktade henne om mina så kallade idéer, så tror hon inte mycket på det som har hänt. Jag klandrar henne heller inte för det är så jag knappast tror på det själv, det är som en dröm. Natten till den 6 mars vaknade jag av att någon liksom tog tag i mig. Jag trodde det var min fru, men hon sov, så jag vände mig om för att sova vidare. Men på nytt var det någon som tog tag i min vänstra axel. Jag satte mig upp i sängen, och då kom åter denna minst sagt egendomliga känsla av att någon kallade på mig. Jag gick ut i köket som så många gånger förut, men känslan av att någon ville mig något blev ännu starkare. Jag klädde på mig och gick ut på gatan. Under gatlampan stod jag och rökte, när jag fick se en person på gatan en bit längre bort. Han var barhuvad och klädd i en lång svart rock eller kappa. Det var som om han kallade på mig, men inte med några synliga tecken. Jag vet inte varför jag gick mot honom, men det kändes som om han ville mig något. När jag gått en bit, är han försvunnen. Jag tänker att jag har inbillat mig alltihop och ska just vända, när han dyker upp igen en bit längre bort. Jag går mot honom, men samtidigt förflyttar han sig ännu längre bort, men inte längre än att jag ser honom. Men, herregud, han går ju inte, Han mer eller mindre svävar fram, nedanför kanten på kappan ser jag inga fötter. När han befinner sig under en gatlykta så ser jag att hans ansikte är nästan gritvitt och rysligt smalt och långt. Jag vet inte varför jag följer honom, men till slut stannar han vid en äng som ligger en 600-700 meter från min bostad. Han viker av inåt ängen, och när jag kommer fram till ängen så ser jag för andra gången i mitt liv en stor svart farkost som hänger där ute, och bredvid den står en annan, rätt så kortväxt man. Ritning. Långsmalet. Jag vet inte varför, men jag känner mig nu helt lugn. Jag står en stund och tittar ut mot föremålet. Då får jag syn på den långa igen, strax framför farkosten. Den ser likadan ut som förra gången, fast mycket mindre, kanske 10-15 meter lång och 3-3,5 meter hög. Det syns inte några ben eller hjul på den, bara något som liknar pontoner på ett sjöflygplan. Jag uppskattar höjden över marken till 2-3 meter. Inga rörelser syns. Den är mörk och dyster till färgen, inga ljus eller fönster syns. Jag hör ett svagt susande ljud, och så är mannen försvunnen, sen är det lika tyst igen. Men farkosten lyfter sakta rakt upp, för att sedan komma mot mig och stanna 15-20 meter ovanför mig. Plötsligt lyser farkosten till med ett svagt blågrönt ljus, och mitt under är det helt vitt. Så slocknar ljusen. Nu händer något som mer eller mindre får mig att tappa andan. Jag befinner mig plötsligt 25-30 meter upp i luften i stående ställning, utan att kunna röra mig eller skrika. Jag ser allt tydligt. Jag hänger inte i några trådar eller liknande, och det är ingen som håller i mig. Det känns som om jag stod på ett fast underlag, men det syns ingenting under mig mer än träden. Hur jag kom upp har jag ingen aning om. Rösten inom mig säger att jag inte behöver vara rädd, men försök att inte bli det, när man hänger fritt långt upp i luften utan att ha något att hålla sig i och inte en människa i närheten att ropa på. Det gick väl inte mer än 10-15 sekunder förrän jag plötsligt sänktes sakta nedåt och placerades mellan en sten och en blomrabatt i min egen trädgård. Först nu fick jag syn på farkosten igen, den hängde strax över en björk en bit ifrån min trädgård. Samtidigt fick jag se fyra lysande prickar i storlek som tennisbollar närma sig rakt uppifrån ner mot farkosten, för att sedan stanna runt den. Nu var de betydligt större, kanske närmare en meter i omkrets. Med farkosten i mitten såg det ut som femman på en tärning. När kloten närmade sig farkosten så lyste de skarpt vita, för att slutligen få en gulröd färg, men fortfarande med vita inslag i centrum. Farkosten stannade inte många sekunder utan gav sig iväg ner mot sjön som ligger 600-700 meter söderut. Underligt nog följde inte kloten efter utan dalade sakta ner mot marken, där de upplöstes. Jag gick in och klädde av mig och funderade på vad som hade hänt, men jag sa ingenting till min fru. Färd till okänd planet, 26 april 1984. Nu har det hänt igen. Jag vaknar om natten av att någon kallar på mig. Jag går ut, upptäcker samma figur som jag mött förut, följer efter honom till samma ställe där jag förra gången såg farkosten. Det är samma lugna och fina känsla, men med en väsentlig skillnad. När jag upptäcker farkosten denna gång, ser jag fönster eller liknande. De är 2 meter långa och 25-30 centimeter breda, och inne i farkosten lyser det med ett blågrönt sken med lite skiftningar i brunt. Men det är inget fast sken, det liksom rör sig i vågor. Plötsligt ser jag ett blankt sken som liksom tar tag i mig och drar mig in i farkosten. Vad som sen händer är så underbart och otroligt att jag tvekar att skriva ner det. Jag befinner mig i ett rum som mest påminner om en stor glaskula med ena halvan ogenomskinlig och en fjärdedel av andra halvan med matt men genomskinligt glas. Efter en stund känner jag att någon mer befinner sig i rummet fast jag inte ser någon. Samtidigt känner jag att det vibrerar under mina fötter. När jag tittar ut genom fönstret ser jag till min fasa, att vi inte längre befinner oss i marken utan någon kilometer upp i luften. Jag försöker säga något men kan inte. På något underligt vis känns det som om någon ber mig att vara tyst och sätta mig ner. Jag ser mig om efter en stol eller liknande men upptäcker inget annat än en bänkliknande historia framför det där konstiga fönstret, så jag sätter mig ner på den. Men döm om min förvåning när jag har satt mig till rätta på den, så liksom omsluter den mig och liksom suger in mig. Nu har vibrationerna blivit starkare och fönstret är inte längre genomskinligt, men fortfarande är det samma mjuka sken i rummet. Jag uppskattar att det har gått ungefär 2 timmar sedan jag kom in i farkosten. Plötsligt står han framför mig, den här korta figuren som jag har sett tidigare. Nu ser jag honom för första gången i ansiktet, ja, hela honom. Han är 150-160 cm lång, har normal kroppsbyggnad men längre armar än jag. Hans hår är mer eller mindre ofärgat, och det växer runt hela ansiktet, för det syns inga öron och ingen haka. 2 stora ögon som nästan är svarta, en platt näsa utan synliga näsborrar och en kraftig och stor mun. Det syns inga tänder, hela huvudet är klotrunt på ett lite komiskt vis. Han ser nästan lite sorgsen ut, men samtidigt lugn och mild. Han sträcker fram en arm mot mig, och i handen har han något som liknar en mugg med något flytande i. Det ser ut som kraftigt utspädd mjölk, lite gråaktigt. Hans hand ser ut som min med den skillnaden att det inte syns några fingrar. Han vill att jag ska dricka. Jag tvekar, men han insisterar, så jag gör som han vill. Det var inte särskilt gott, en lite fad smak, men ändå sötaktig. Jag frågar vad det är för något, men får inget svar. Ritning på 150-160 cm. Istället vänder han sig om mot en vägg. Och plötsligt blir en lysande tavla synlig på väggen. Döm om min förvåning när jag kan läsa helt vanliga ord på svenska, att, och, då, nu. På något konstigt sätt får jag också en slags information överförd till mig av en svensktalande mans röst. Det låter som om jag snarare hörde rösten inifrån än utifrån. Samtidigt som det på tavlan kommer fram en egendomlig kartbild med cirkelrunda symboler av olika storlekar inom gröna och blå fält säger rösten att det finns andra planeter i vårt solsystem där det existerar liv liknande vårt, men med högre intelligens och kunnande. BLA har man en förmåga att resa eller förflytta sig i rymden som vi inte är i närheten av. Vi skulle kunna ta oss fram mycket fortare om vi använde slingorna i rymden, vad det nu kan betyda. Vi borde också sluta med kärnvapen och liknande, innan det händer en katastrof. Ritning på utomjordiska symboler. Detta var det sista jag hörde, sedan var mannen försvunnen, rummet blev mörkt och jag kunde se ut igen. Jag trodde att jag var nere på ängen igen, men det var jag inte. Visserligen såg jag en skog, några berg och något som liknade en stad, fast den var inte som våra städer med sina hus. Gator och bilar, den bestod av en massa lådliknande byggnader i olika format innanför en cirkelrund hög och bred mur. I centrum stod ett slags torn, blankt som krom, och på en öppen plats vid ena sidan av staden stod 2 likadana farkoster som den jag befann mig i. Ritning på utomjordisk byggnad. Vi förflyttade oss sakta över staden och sen över en sorts öken, mot en skogsbeklädd bergskedja. Jag såg bara 2 sorters träd i skogen, det ena påminde om lärkträd och det andra om någon sorts palme med stora bruna klasar i grenarna. När vi hade passerat skogen och bergen så kom vi till ett stort vatten med landtungor som gick rakt över från ena sidan till den andra, och på varje landtunga stod en massa torn med en låda på mitten. Det var det sista jag såg av allt detta, sedan steg vi rakt upp, och fönstret gick det inte att se ut genom mera. Vibrationerna var tillbaka och även mannen jag träffat innan. Jag fick sätta mig på den där egendomliga bänken igen. Antagligen hade jag somnat, för jag tyckte att det inte hade gått lång stund förrän jag tillstod i min trädgård och såg hur han gav sig iväg neråt sjön. Men jag fick en känsla av att vi skulle mötas igen. Ritning på utomjordiskt träd. Den andra rymdresan, 1984-08-14. Det har gått nästan 4 månader sedan jag sist träffade honom, så jag trodde det var över nu. Kanske alltihop bara var inbildning. Men nu har samma sak hänt igen, samma inre röst som kallar på mig. Jag och min minsta dotter har sovit en stund, när jag vaknar av att han vill mig något. Jag tvekar att lämna min dotter ensam, men rösten säger mig att hon kommer att sova hela tiden. Jag vill inte lämna henne, men gör det ändå. Samma väg, samma äng. Denna gången går jag in i farkosten själv, genom en rund öppning, uppför en trappa, in i samma rum som sist. Men när jag kommer in i rummet, så sitter där 4 stycken figurer. Tre av dem är som den kortväxte mannen jag träffade förra gången, och den fjärde är nog samma person som jag såg en gång förut ute på gatan. Han är längre än de andra, har vitt ansikte som påminner om vårt fast det är lite smalare och längre med vitt hår. Han ber mig sitta ner på den här egendomliga bänken som nästan suger mig på plats. När jag satt mig så kommer en femte figur in i rummet och ger mig en mugg med den där drycken som jag fått förut. Jag undrar vad det är, men säger inget. Jag får ändå svar utav den blekomannen. Han säger att jag måste dricka ur detta, för annars så klarar jag inte resan vi ska göra. Jag frågar vart vi ska hän och varför. Han förklarar att vi ska resa till samma planet som förra gången, men jag är tillbaka innan morgonen. Han vill visa mig en del saker som vi här på jorden alldeles har missuppfattat. Jag frågar varför just jag och inte andra som kanske skulle vara lämpligare. Han svarar att det finns även andra som varit med om samma saker som jag och att det ska bli flera. Du är en av de många som har en annan tro än vi på vad ni kallar kristendom och historia. Jag svarar att det finns tusentals som inte tror på Gud. Han säger att innerst inne tror nog de flesta av er på Gud fast ni inte vågar visa det. Han vill visa mig vad som är sanningen bakom vår Gud och Jesus som vi läser och predikar om. Han vill även visa vad som kommer att hända om vi envisas med att tillverka och använda kärnvapen. Hur ska det gå till? Frågar jag, samtidigt som jag känner att vi har lyft och är på väg från jorden. Du ska få se prov på självförstörelse. Det fanns folk på en nästan likadan planet som er som började tillverka kärnvapen för att strida inbördes. Det började som på jorden med ett krig mellan olika grupper av individer och slutade med att nästan allt liv utplånades. Vad som finns där idag är endast växtlighet och några stationer som vi har byggt för att försöka bygga upp en ny civilisation. Det är detta vi ska visa er så ni kan förstå vad det ni håller på att göra med er själva och er planet. Andra har redan sett det, och nu är det din tur. Vi har studerat er sedan flera tusen år tillbaka och samma mönster bildas hos er som det gjorde hos deleferna. Den ni kallar Gud var en delef som satte sin son för att tala om för er att ni är inne på fel väg. Men han var inte den enda av deleferna som placerades ut på jorden. De fanns på många andra ställen men blev inte lika uppmärksammade som Jesus på grund av att han utförde en del förbjudna saker som att bota sjuka. Det var inte så konstigt, för hans far var läkare på sin hemplanet. När detta hände så var den planeten redan då långt före er på alla områden. Inka-folkets förfader var en delef, i Indien och i Sydeuropa fanns också flera delefer. De undervisade inte bara i rättfärdighet utan också i en byggnadsteknik som ni idag har glömt bort. Han frågar mig om sju dag skulle kunna använda stenen på samma sätt som skedde i Inkariket och Egypten i forntiden, om vi skulle kunna spränga bergsrum som är lika släta som glas. Ni har inte lärt er att skära sten i skivor, men skulle ni hitta det ni kallar Atlantis, så skulle hela er civilisation ändras på några år. Jag ska avslöja för dig att både Inkas och andra gamla kulturer använde maskiner till det mesta av sitt arbete. De fick sina maskiner av deleferna. Ni har inte hittat några rester av dem, men sådana finns bland annat i Atlantis och även hos Inkas och på några andra ställen. Jag frågar honom om det inte finns bevis över hela jorden på deras och delefernas existens. Jo, men ni har bara inte lärt er att tyda och tolka alla tecken och saker som deleferna lämnat kvar. Jag frågar också om Atlantis, vad det var och var det nu ligger, men får ett minst sagt egendomligt svar. Börja leta i er historia, men tolka den rätt denna gång, så hittar ni det. Leta inte endast på land utan även utanför Faros, så får ni en utgångspunkt. Jag känner att det har slutat vibrera, och det har blivit ljust i fönstret på väggen. Jag känner igen platsen från förra gången och undrar vad som ska hända nu. Han säger att vi ska byta farkost, för att denna ska laddas om. Jag undrar om jag kan gå ut, men det är tydligen inte något problem. Väl ute så känns det som på sommaren hemma, lagom varmt fast mycket torrare luft. Vi går genom en tunnel och hamnar ute på en gata med de här konstiga husen på bägge sidor. Jag kan inte låta bli att känna på en vägg, för de är så underligt släta. Han säger att det är sten och metall. Vi har samma metaller och sten som ni använder till era byggnader, men vi använder en annan legering i vår metall. Vi är framme vid en annan farkost och går in. Nu ska jag visa dig en förstörd planet, något som även kan bli ett öde. Denna gång får jag inte sitta upp utan får lägga mig ner på en liknande historia som jag satt i förut. Jag tror att jag sov en stund, för jag mindes ingenting från den stund vi åkte iväg till dess att jag blev ombedd att sitta upp och titta ut. Vad jag nu får se är något fruktansvärt, inte minst med tanke på att vi kan göra likadant för oss själva på jorden. Städer som är nästan begravda i sten och sand, byggnader och skogar som är dränkta i vatten, sönderbränd och smält metall. Det otäcka i allt detta är att det som är någorlunda helt är så likt det som finns på vår egen jord. Han säger, det är inte så konstigt om det liknar jordiska ting, för det är delferna som har lärt er att bygga upp det ni har också gett er tekniken och vetenskapen. Det enda som de inte hade med sig är djuren som du kan se hos oss. På ett ställe ser jag att de håller på att bygga några hus av sten som de skär ut ur ett berg för att sedan sätta på en metallkonstruktion. Ett stort stenblock tas från berget till byggplatsen med något som liknar en pråm. Men den svävar i luften och lyftes sedan som av en osynlig hand ner på en plattform där stenblocket placeras mellan två stora maskiner som liknar stridsvagnar. Det blixtrar till från bägge två, och så är blocket delat i flera flata bitar. Dessa sänks sedan ner en efter en i en bassäng med vatten, och det ryker när de är nere i bassängen. De slipas får jag reda på. Vi ska bygga en ny stad här, säger han. Jag frågar när den ska bli färdig, för med den farten så skulle ju en storstad vara färdig på en vecka. Omkring en månad, svarar han. Vi fortsätter till andra sidan av berget. Där visar han mig den plats där hela denna förintelse började, nu bara ett stort hål av sand och grus. Här hade funnits en anläggning lika stor som Skåne med energiförsörjning till halva planeten. Så nu förstår du kanske vad som skulle hända om ni inte slutar i tid. Jag frågar honom vad jag kan göra åt det och vem som skulle tro mig om jag talar om detta som jag har sett och hört. Det är så många på jorden som är emot era experiment med kärnvapen och liknande, så ni kan lyckas få era ledare att lyssna och förstå att de planerar för sin egen undergång. Vi kan inte göra någonting för att hjälpa er, för om vi skulle visa oss, vilket vi har gjort ett flertal gånger, så skulle vi bli tvungna att försvara oss. Era ledare tar oss för en fiende, men officiellt existerar vi inte för dem. Vid ett flertal tillfällen har vi blivit jagade och beskjutna, men vi har hellre flytt undan än tagit strid. Om vi ville kriga med er, så kunde vi göra det, men det vore meningslöst, för det skulle inte bli något kvar av er. Jag ska visa dig vad jag menar. Vi fortsätter en bit längre bort, och han visar mig en nästan förstörd byggnad. Så ber han mig att titta på tavlan på väggen. Vi flyger tills vi inte längre ser något av den plats vi nyss var på, utom på tavlan. Han säger att avståndet är nästan 100 mil bort. Titta nu. En blixt och ett moln av damm, sedan är det över. Vi åker tillbaka till platsen, endast för att konstatera att byggnaden bara är en rykande grushög. Efter denna uppvisning åker vi vidare över denna enorma sopphög av rester från en civilisation som för länge sedan slutat existera. Vi är på väg tillbaka till den förra planeten. Under tiden som vi är på väg resonerar vi om delferna, hur de tog sig till jorden och hur länge de stannade. De tog sig till jorden med sina egna farkoster flera hundra år före Jesu födelse. Den Jesus som ni kallar frälsaren var ju en delf, och han dödades inte av er, utan han sövdes ner av andra delfer för att senare väckas och förflyttas till en annan plats. Hans lärjungar skulle läras att ta hand om befolkningen på andra ställen. Jag frågade om alla under som finns att läsa om i Bibeln, vatten som delar sig, gräshoppor i Egypten och annat. Det var ett verk av delferna, som försökte hjälpa den förtryckta befolkningen. Jag frågar honom varför vi inte kan få denna hjälp idag. Dag, säger han, finns inga av dem kvar utan endast tecken och saker som de lämnat efter sig. Var bodde de? Frågar jag. De bodde bland bergen och i havet. Jag har ju sagt, att om ni hittar Atlantis och de stora grottorna, så får ni svar på allt ni undrar över. Om ni hittar det och tyder tecknen rätt, så har ni ingenting att oroa sig över. Vi börjar att prata om förintelsen av delfernas planet, men det finns inte mycket att säga, för han har visat mig vad som hänt. Han säger bara en gång, att vi måste sluta innan det blir för sent. Så är vi framme. Han frågar om jag är hungrig, för det finns lite tid över. Vi går in i en byggnad som inuti i stort sett liknar en vanlig restaurang.